Jakob Serier med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Fredrik Kaplan.
Hej och välkomna till Hög av serier, avsnitt 375 med mig Anton Bjurvald, med Fredrik Kaplan och med Anders Lundgren. Vi spelar fortfarande sedan ett drygt halvår tillbaka in på distans. Vi ska prata lite serier idag som vanligt, och jag och Freddy har bland annat läst lite rollspelserier, och sen jag har bjudit på lite zombieserier. Anders, kan du ge oss en liten sneak preview vad du har läst?
Ja, jag har ju sedan en tid tillbaka utlovat världens sista Rusty Brown-recension kanske. Och sen så har jag även, apropå skräck, fått en illustrerad text kan man väl säga, av Anders Fager och Peter Bergting. För det, ja, det är lite mellanting mellan illustrerad novell och serie.
Okej. Intressant.
Som heter Kråkorna.
Okej. Och Fred Kaplan, du har lite japanskt, va?
Yes, min vana trogen. Jag är djupt inne i ett Gundam-träsk just nu, så att jag har läst lite Mobile Suit Gundam Thunderbolt.
Trevligt. Men du inte bara läser ju Gundams, du bygger dem också, eller hur?
Ja, jag bygger också, precis.
Berätta om den här nyfunna hobbyn.
Så kallad Gunpla, Gundam Plastic kan man väl säga, förkortning. Ja, precis. Jag började med plocka upp en ny hobby. Jag spelar mycket Magic annars, men jag har lite taggat ner lite där och plockat upp lite modellbyggande istället. Både du och jag har hållit på med lite Warhammer 40K-grejer förut. Men det här är väldigt kul. Man behöver inte ens limma. Man bara klipper ut plasten och så kan man bygga ihop den och så kan de röra sig och allting. Det är skitcoolt.
Har jag berättat om min traumatiska upplevelse i samband med byggande av Gundam robotar.
Va?
Nej, det har jag inte hört.
Nej, jag byggde ju en del sådana på 80-talet. Och då var det som så att jag åkte runt en del med min far som var, eller jag fortfarande är då, trubadur. Så han spelade på lite olika sådana föreningssammankomster och liknande. Och så vid ett tillfälle så var vi på ett äldreboende och spelade. Och då hade jag på en butik i Linköping, vill jag minnas, plockat upp en sån här Gundam-robot som jag under eftermiddagen då suttit och satt ihop. Eller om det var en Macross möjligen, jag är inte 100. De här var en lite mindre robot i alla fall, mindre robotmodell. Men jag var väldigt glad och nöjd över att den var ihopsatt. Och så jag satt ju lekte lite med den då medan min far spelade, och så var det en äldre dam där som satt bredvid och sa bara, ja, oj, vad är det du har där? Ja, det är en robot som jag byggt idag, svarade jag. Jaha, ja, får jag titta? Ja, visst, det kan du få göra. Och sen så får hon kolla på den här roboten, och den första hon gör är bara stoppa den i munnen. Börjar suga på den här och så, men då direkt så är det någon annan som ser det. Men Elsa, vad gör du för någonting? Bara, ja, men det var ju godis det här. Nej, det är inte godis. Det är ju den här pojkens robot. Oj då. Så, ja, det var lite vidrigt. Det var ganska... Det var lite småjobbigt att få en tuggad robot. Den förstörde den inte eller så, men det var ändå, de var inne i munnen liksom.
Men det här,
ja, det är bra, men det är tålig plast.
Hur har den här historien aldrig berättats?
Nej, det är helt otroligt. Vi
har vetat om varandras existens i alla fall i typ snart 18 år, Anders.
Ja, men det var kom tillbaka nu där.
Förträngda minnen. Oh,
ja, exakt. Ja. Det är fruktansvärt.
Fantastiskt. Ja. Ja, det är nog, jag skulle nog vilja påstå att du kan nog... Du är nog världsunik, tror jag. att ha varit på trubadurspelning och fått din Gundam avsugen faktiskt.
Ja, ja, jo, jo, det är ju en merit i alla fall. Det kan, ju, det kan ingen ta ifrån mig.
Ja. Oj, oj, oj. Det här hade vi inte väntat oss. Det är det här som är så fantastiskt med våra podd. Att helt plötsligt så bubblar upp någonting som någon har pratat om.
Oh my god.
Oj, oj, oj. Ja, men det blir Gundam-serier om en liten stund i alla fall.
Ja, precis.
Yep.
Oh. Ja. Men Fredrik Kaplan, medan vi hämtar oss från den här historien, ska vi inte prata lite Split the Party, som volym 2 av Die heter. Alltså skriven av Kieran Gillen och tecknad av Stephanie Hans. Jag har ju tidigare pratat om volym 1 och bara för
vad tyckte du om
snabb recap. Han handlar om ett rollspelsgäng som har varit fast i sin ungdom, varit fast i sin egen rollspelsvärld. Någon slags fantasy-varianten på, vad ska man säga egentligen? Typ Jumanji fast med rollspel. Typ.
Ja, just det. Men det var en jättebra liknelse. Jo, men precis. De var där jättelänge, eller hur?
Och jag gillade ju tecknarstilen och jag gillade, kom ihåg, alla vändningarna som verkligen tydde på att personen som hade skrivit den hade spelat rollspel tidigare. Mm. Det fanns mycket sköna små detaljer kring det här fenomenet med spelledare och att få erfarenhetspoäng så man blir bättre och hur man hanterar icke-spelkaraktärer och sånt inom rollspel. Sånt där som man liksom inte har stött på. Som är lite medium-unikt, skulle jag vilja påstå.
Ja. Jo, och jag tyckte istället för att välja de absolut vanligaste klasserna, om man säger så, eller troperna för karaktärer, så var de ganska intressanta också, tyckte jag. Alltså, som den här The Grief Knight som måste bli jätteledsen för att bli en supermäktig och sånt där. Och den här Robot the Rogue, liksom. Jag tycker det är coolt.
Ja, nej, men det känns lite som att de har byggt in tonårscykeln in, vad ska jag säga, tonårsmentalitet, inte mentalitet, men alltså personligheter som man kanske som liksom lite man kanske stöter på i den åldern, och i vissa fall även senare också såklart, men då den slutade ju med en rätt rejäl cliffhanger, och nu har ju då volym 2 kommit ut för ett tag sedan visserligen. Man kan faktiskt beställa volym 3 i senaste previous-katalogen, ska jag säga. Så att den dyker upp i runt jul. Jag är inte riktigt lika förtjust i den nu. Jag tycker att den glider bort från det konkreta och glider över mycket mer i det drömska och det abstrakta, och inte riktigt med full behållning för min skull, skulle jag vilja säga.
Nej, du sätter ord precis på det jag känner. Jag håller precis med. Att precis, den blev ganska abstrakt. Det var ett bra sätt att uttrycka det. Och drömsk, precis. För de fokuserar ju med Splitter Party genom att i den här så får man följa i varje lösnummer då. Är det huvudfokus på en av karaktärerna i varje nummer?
Ja.
Och det, jag gillade det. Men det blev väldigt introspektivt och... Jag har fortfarande inte fullt grepp om den här världen runt om, känner jag. Den känns lite så här lös på något sätt.
Jag håller med. Och i första volymen så kändes det som att där fick man liksom några pusselbitar. Och så kände jag att men i volym 2, då kanske man får lite till. Man får lite mer worldbuilding. Men det gled liksom bort. Det var inte så mycket nya grejer. Jag känner inte att jag liksom vet så mycket mer från det som hade skett i volym 1. Däremot så är jag väldigt förtjust i nu ska vi se, vems kapitel är det då? Nu ska vi se här. Jo, kapitel 9, self-insert. Så är det Beaters teckningsstil under en period som jag tyckte var väldigt... Det var en väldigt vacker mix då av en lite mer traditionellt tecknad serie.
Ja, men just
lite
det,
mer,
ja.
Inte riktigt lika...
målat.
Nej, precis. Och jag tycker det funkade rätt bra. Det var en rolig upplevelse där. Och sen så finns det ju en del... Den är ju som sagt... Alltså när det är bra så blir det ju väldigt bra, tycker jag. Men topparna är inte riktigt lika många.
Nej, precis. Det är inte lika många toppar. Det finns, de finns där, men de är inte lika många. Och hela det här... Ja, det känd, den liksom gled mig ur händerna riktigt, lite grann. Så jag var... Mm. Så den tappade mig något, men... Är du sugen på volym 3 eller har tappat helt?
Jo, nej, men jag är nog sugen. Jag ska nog ge den en chans till. Ett snedsteg är tillåtet. Mm. Men
då behöver de vara på banan.
Men är det så att... För det är ju de bilderna jag har sett, att det är en sån målad teckningsstil som Stephanie Hans använder av. Och varierar de färg... färgläggning eller något sånt i scener som är i vår värld och i rollspelsvärlden, eller hur markerar
du? Allt i rollspels...
Allting i den här volymen, nästan allting är i rollspelsvärlden, ska jag säga. Okay. Det är några små instick som ofta går i så här rosa lila toner. Men annars använder de sig väldigt mycket av färgerna, för att framförallt för att markera värme och ljus mot mörker. Så natt, det finns flera nattscener i den här som är otroligt vackert. Vackert gjort. Men det som jag gillade ganska mycket i den första volymen, som jag inte riktigt tyckte att de får till, men som de får med i alla fall i en del av serien, det är det här med att de är i en fantasyvärld, men de talar och beter sig ibland som om de kommer från vår värld. Alltså de använder sig av ett språkbruk som vi gör, vilket också tycker jag är en ett sätt att porträttera hur rollspel är. Nämligen när man spelar så kan man gå in i rollen under en period och man liksom får till det, och så här, och sen så är det någons telefon som ringer, eller så är det någon som säger någonting med en referens till någonting helt annat, och så kommer man lite ur det. Men det behöver inte vara dåligt, det är bara så det är lite grann. Och jag tycker framförallt den här festsnubben, barbaren, om man ska kalla honom för, han har ju en tendens att liksom ta det hela rollspelandet med en klackspark. Och det finns en scen när han får det som en förbannelse över sig av en av de andra spelarna att han ska få lära sig en läxa. Och problemet är bara att han lär sig ingenting. Han bara slaktar alla fiender som han möter. Och så, medan han liksom säger I learned nothing, they learned something. Och det, jag tycker det är en intressant reflektion kring den här typiska att man har en självbild som är att alla andra på något sätt får förhålla sig till min värld och mitt sätt att se
precis.
På det. Det är ju inte underligt att det är en väldigt macho manlig snubbe som har lite den synen. Nu är det ju så att det är ju lite självreflekterande från hans sida, att han liksom tycker att det är lite jobbigt att han inte lär sig någonting också. Men ändå, jag gillade den sekvensen.
Jo, men det är väl det som är hela grejen med de här, att de ska bli introspektiva och de ska liksom... Ja, men vända lite ut och in på sin egen liv. Det är ju mycket att de pratar om där hemma så har jag det så här och så här. Och det liksom återspeglas i deras karaktär på vissa sätt, antar jag.
Ja.
Men apropå det här med rollspelssessioner som flippar för att någon liksom bryter tonen som man vill hålla. Jag har ju en del erfarenhet av det själv, men det värsta exemplet jag hört är nog ändå när mina vänner i rollspelslaget Pekings apjävlar hade en sån här uppstyrt Call of Cthulhu scenario som de skulle spela. Och men alla höll väl liksom straight face och satt där i skjorta och väst och allting, men sen så var det blev det väl lite för sent, så att det var någon som liksom inte kunde hålla stilen fullt ut. Så när de de besöker något hus och de har noterat att för att undersöka någonting, och så har de noterat att det uppgrävt i trädgården där vid staketet. Och då var ju en av spelarna tvungen att dra till med: ja, men är det ni som har lagt kabel här ute, eller? Och då var det, sen efter det var det svårt att komma tillbaka till den här lite mer hårda skräckstämningen som man ändå var ute efter.
Precis, det är svårt att komma igen efter, om det är någon som drar ner nivån.
ja.
Och spelar lite larvigt, då blir det jättesvårt att dra upp den personen, utan det blir nästan automatiskt att alla går ner till den nivån istället, i min erfarenhet.
Det problemet jag hade, det var en kompis som gärna vill, som vi kallar det för att han alltid skulle flippa, du vet, han blev galen. Det gick bärsärk när man också försökte, vi försökte spela sådana mer städade skräckscenarier, och så nej, men nu blir det yxan liksom.
Ja, vi kör hack and slash liksom. Han är inne på ett helt annat spel.
Ja, nej, det krävs ju en disciplinerad spelgrupp och en förlåtande spelledare för sånt, så att man kan liksom städa av det som en liten paus av ångning, en liten utpysning av energi och sen komma tillbaks på spåret. Ja. Jag har som spelare själv många gånger gjort det misstaget att jag har liksom bara huggit på när folk börjar larva sig och låtit, men nu blir det konsekvenser av ert hanterande, och det är inte, när man var yngre så fanns det en tendens att försöka spela rollspel som att det var någonting man kunde vinna. Och det ger oftast inte så konstruktiva sessioner, om man säger så. Och då fanns det ibland för min sida som spelare tendensen att också bestraffa spelare som inte skötte sig.
Nej, just det
är inte heller speciellt bra. Det är väldigt, väldigt destruktivt spelande.
Ja.
Men hur som helst, jag kommer att läsa volym 3 när den dyker upp. Så får vi se vad som händer därifrån. Om den fortsätter åt det här hållet, då tror jag nog att jag är rätt nöjd faktiskt.
Ja, samma här. Men det är ganska, du gillar teckningsstilen. För hans är ju, alltså hon har ju gjort omslag, det är det hon har gjort liksom. Hon har tecknat så mycket serier. Så jag tycker det blev, nu när jag läste den här så tyckte jag, för jag gillade verkligen första, bara nej, hon är ju så jäkla duktig. Men ibland, det är lite som i Monstres också som vi läste, så tycker jag när det är så här väldigt överdådigt om man ritar digitalt, det blir nästan lite grötigt till slut.
Ja.
Kan du hålla med om det?
Det är absolut. I vissa scener så får man liksom så tänka att vänta, vad är det de försöker visa här för mig?
Ja.
Oftast är de mindre scenerna, det har du rätt i. Det funkar väldigt bra när det är storslaget, när det är liksom en sida eller halvsida eller liksom kvartsida. Men när man ska ner på åttondelar och sånt, då är det väldigt, väldigt... Då kan det bli väldigt... att de försöker visa på en detalj eller någonting.
Ja.
Men stilen är liksom... tillåter inte riktigt det.
Nej, exakt. Det blir lite knepigt. Men överlag så tycker jag hon är toppen, måste jag säga. Och design, jättekoola designval många gånger.
Absolut. Det är som att hon har liksom fångat upp Gillens design i hur han skriver. Hur berättelserna förändras, är lite annorlunda i en fantasyperspektiv och rollspelsperspektiv. Att det är rollspel, men det är ändå hans specifika historier, så blir teckningarna hjälper verkligen till att göra det till en unik berättelse. Så.
Ja, men precis. Just, och det är ett rollspel också, eller
hur? Ja, det går. Man kan ladda ner det och spela. Det är tänkt att spelas på en kväll, men också kunna gå och spelas om man skulle vilja göra det. Det ska vara omspelbart, men jag har inte vågat mig på det ännu.
Nej, men jag tror det är gratis pdf-er på nätet, va?
Japp. Det går bara att googla, så hittar man det. Vi går vidare. Anders, du får, jag tycker att vi kan ge oss på fåglarna nu igen. Heter den inte. Bergting och Fager.
Jaha, kråkorna.
Kråkorna, så var det.
Ja. Det är ju en, som jag sa tidigare då, en kraftigt illustrerad prosatext kan man väl säga, som ibland går över då till mer rena klassiska serieupplägg med pratbubblor och rörelser mellan uppslag och sidor och sådär. Och det är ju med tanke på författaren då, Anders Fager, som ju mest är känd för sina böcker och svenska kulter, som ju också finns samlade i en volym, där han för in Jogg-Sototteriet kan man väl säga då, Lovecraftiansk mytologi i en svensk miljö. Har ni läst något av det?
Nope.
Nej.
Det var inte det så att han var med och deltog i en historia som utspelade sig uppe vid Östhammar. Där han gjorde något slags... Eller är det fel författare jag är ute efter nu här? För mig att det var någon slags roslagshistoria där det blev någon slags insmått vibbar i Östersjön. Men det kanske
det är en av novellerna i Svenska kulter. Det stämmer ju.
Den har jag läst.
Ja, en militär som gör ett tillslag där som inte slutar så bra för någon, kan man väl säga. Men i vilket fall som helst, sen har ju Fager skrivit en hel del annat. Bland annat så skrev han ju en roman baserad på kultrollspelet här om året.
Men just det.
Vad nu den fräcka historien heter. Nu får jag ju skämmas här när jag sitter och... inte minst titlar, men nu kväll som helst, vi kan återkomma till det. För att Kråkorna är ju där vi pratar om idag, och det är ju alltså en... en historia om en hemkomst, kan man säga. Det är Peter Bergting, som ju vi pratat betydligt mer om här på podden. Han har ju gjort en massa serier och böcker och sånt som vi har recenserat, som Baltimore till exempel och Joe Golem. En lite olika bidrag till Mignolas och Christopher Goldens världar sådär. Men här är det en mer realistisk ton. Det är som sagt en ung tjej som har ärvt hus av farmor och farfar. Och man förstår rätt tidigt då, för det är en väldigt effektivt berättad... för det är ganska textmässigt och ganska lite text, men det är verkligen komprimerat med mycket information, och sen kompletteras det såklart då av bilderna som verkligen talar om hur ödsligt och jävligt det är i den här trakten norröver då, som hon återvänder till. Man fattar att det har inte varit en så här jätteglad uppväxt här ute i de värmländska skogarna på gården. Och sen så, ju mer man läser då, så får man ju man får ju mer och mer bakgrund då till varför det har blivit så här för den här tjejen, som man bland annat då i en snygg mening får Fager uttrycker som att säga att hon är en sån person som alltid har på sig långärmade tröjor. Så får man ju lite grann känsla för vad som kan ha försiggått under de unga åren. Det är mörka familjehemligheter som kommer fram helt enkelt. Här då, som också manifesterar sig i form av någon typ av kråkmonster som tycks strykas runt gården. Och man är inte riktigt säker på om det här är någonting som försiggår i bara i tjejens fantasi, eller om de finns på riktigt eller så där. Man får ganska tidigt veta, och det är ju ett så här lite oskärmigt inslag som Fager har med i princip i alla sina berättelser, att det är någon hund som får illa, och det gör det även här. Och så de här kråkmonstren kanske är på riktigt ändå då. Jag vet inte hur mycket jag ska spoila kring vad som har hänt där, men det är i alla fall
det behöver du inte göra. Vad är känslan av liksom övergripande känslan i serien?
Den är ju tung, men med någon liten försoningskänsla på slutet. Liksom att det här med att konfronteras med sig själv och sina minnen, och i bästa fall då lyckas gå vidare och framåt och inte hålla fast vid negativa saker som man har upplevt. Det behöver ju liksom inte prägla hela ens liv fastän det kan kännas så liksom. Och jag tycker verkligen om upplägget med som sagt lite text på varje sida, varje uppslag, och sen så det känns som att man har liksom Fager och Bergting har delat rätt bra på de tunga lyften här, för att de alltså de kompletterar varann väldigt mycket. Jag vet inte om någon av dem skulle säga emot här, och det tog skitlång tid att få till de där formuleringarna, eller kan du tänka dig hur lång tid det tog att få till det där uppslaget? Jag vet inte, men det, ja, man får i vilket fall som helst verkligen känslan av ett bra samarbete, tycker jag, mellan de här två.
Nice.
Ja, så mörkt, hårt och kusligt, kan man säga.
Mm. Perfekt för oktober.
Ja, jo, men verkligen. Det är bra tid för den här boken att komma ut, helt klart.
Mm, vad roligt. Mm. Vi försöker ju hitta lite Halloween-tema senare i höst. Jag kanske ska försöka hinna läsa den och komma med ett mitt utlåtande. Jag är ju betydligt sämre bevandrad och också mer lättskrämd än vad ni två är. Just på skräckserier, så att... Så därför var det kanske bra att just jag fick chansen att sätta tänderna i Zombie Lars av Kim W. Andersson, eller Dub Dub som vi kallar honom för, eller jag kallar honom för. Det här är alltså någonting som jag inte kände till innan det ramlade ner i brevlådan, att det finns tydligen en norsk tv-serie som heter Zombie Lars. Som är skapad av en man som heter Thomas Seberg Torjusen och Gisle Halvorsen är det som har gjort den. Och sen så är det är mycket folk som har varit med och bidragit här på olika sätt. Jag vet inte riktigt i hur stor utsträckning till just serien här. För att det står nämligen att först finns det manus... Ja, Kim W. Andersson har ju tecknat allting. Sen har den färglagts av Michelle Madsen. Men sen så står det manusförfattare, så står det Thomas Seberg Torjusen, Gisle Halvorsen och Thomas Moldestad. Sen står det anpassning till tecknad serie av Nikolaj Houm. Och sen så står det, detta är en officiell licensprodukt från Tornenfilm och NRK Super. Och sen så står det att Zombie Lars är ett originalkoncept av Thomas Seberg Torjusen. Serieskapare är Thomas Seberg Torjusen. Så det är väldigt många tittare och jag vet inte riktigt exakt.
Oj, oj, oj.
Men...
Var kommer Kim Dubbel?
Jo, men han har tecknat. Han har tecknat, och jag skulle väl också säga i sättet han tecknar så har han även bidragit väldigt mycket till hur berättandet framfars, om man säger så. Alltså det är ju... Kim har ju en stil som är liksom, man känner igen att det är Kim W direkt. Det behöver inte läsas på omslaget, om man säger så. Och den är väldigt bra. Han är väldigt... alltså jag är ju väldigt förtjust i hans stil. Sådär. Så att... jag skulle vilja säga att jag gillar den här serien tack vare Kim W. Andersson. Och då kan det ju vara så att jag inte riktigt är målgruppen. Men jag tycker nämligen att själva grundkonceptet, som då är lite speciellt och av den anledningen lite roligt, nämligen det handlar om en liten pojke som är en zombie som försöker liksom anpassa sig i en ny skola som man har kommit till. Mm. Hans mamma är inte en zombie, eller odöd som det heter i den här, och, eller de levande olevande kallas de. Hans pappa är dock levande olevande, så han är någon slags 50-50. Man får inte riktigt någon så här distinkt berättelse om hur länge de levande olevande har existerat i den här världen eller sådana saker, men det verkar, förutom då de här övernaturliga delarna, som att det är rätt mycket vår värld den utspelar sig i. Och sen löpande, jag har läst två volymer som jag får. De är rätt tunna, anpassade för en yngre publik, skulle jag vilja påstå. Men inte de yngsta, men kanske mellanstadie i alla fall. Och då får man senare reda på att det finns ju inte bara zombies, utan det finns ju också häxor, och det finns troll, och det finns tomtar. Fast alla liksom ser ut som människor. Så att det är som att det är olika, som att säga, mer egenskaper än liksom fysiska. Ja, just zombie-Lars då är ju, får ju fördelen att han kan ju inte dö, så han blir påkörd några gånger och hoppar ut från ett fönster och såna här saker. Han överlever ju det mesta. Så det finns ninjor också. Ninjor är en som en klan i den här. Och deras grej är att de kan försvinna och sådär. Den mest intressanta tolkningen, det var den av häxorna. För deras grej är att de är extremt aggressiva och ilskna och har svårt att hålla humöret. Vilket jag tycker var en intressant tolkning av just termen häxa. Inte jag kanske skulle associera med just exakt det i annan mytologi. Så att det är en intressant... Det finns en intressant liksom, som jag säger, rammytologi som jag tyckte att det var kul med lite nya twists. Så här. Tyvärr så är det inte så jättemycket mer som är så, jag tyckte var så intressant utöver Kims utmärkta teckningar och den här rammytologin. För att sen själva historien och hur den berättas är väldigt... Den är väldigt klumpigt berättad tyvärr. Den är väldigt liksom, ska man säga, berättarmässigt rätt förutsägbar, och i många delar så känns det som att karaktärerna beter sig för att saker och ting ska hända, inte för att de är, egentligen är riktiga karaktärer, riktigt liksom fleshed out så. Kanske handlar det om att man vill nå en liten en publik som kanske inte har läst lika mycket och sådär, och då man vill lägga sig på en lite mer basic nivå sådär. Jag tycker det blir lite tråkigt. Sen finns det också en annan tydlig tematik i den här som jag tar till mig mer och tycker är liksom gladare över. Och det handlar ju om utanförskap och mot främlingsfientlighet helt enkelt. För det är ju så att är man zombie så blir man ju rätt snabbt utmobbad av alla de andra barnen i skolan och sådär. Men det är inte bara det, utan det finns också en tydlig liksom känga mot den här den växande högervågen och ut med alla som inte är som jag och sådär. Nästan så att det blir mobbmentalitet på sina ställen och lite Ku Klux Klan-aktiga vibbar och sådär mot de här zombiserna och häxorna och ninjorna och allt vad det är. Så att, och den delen är ju förstås behjärtansvärd och välgjord faktiskt. Det finns en tydligt understråk av att man ska respektera olikheter och att det är viktigt att kunna vara sig själv och sådär. Så att det är ju bra med tanke på den kanske yngre tänkta publiken om man säger så.
Sympatiskt.
Sen så tycker jag att det är väldigt, väldigt, väldigt roligt på baksidan, för det finns ju alltid en text. Så står det, då är Rabén och Sjögren som ger ut det här. De har inte satt upp en liten sån här markör upp i hörnet att det här är en serie, så man ska veta det. Så det är lite jobbigt, då kan man ju bli lite förvirrad. Men på baksidan så står det i alla fall en väldigt fin text om Kim. Där det står, han är en av Sveriges mest internationellt erkända serieskapare med album publicerade över hela världen. Från Brasilien till Sydkorea. Och det tyckte jag var en fin så här summering av var man kan kanske inte förvänta sig att serier ska publiceras om man inte har läst så mycket. Så jag tyckte det var skönt, så här, det var två sköna länder att ta upp som representerar liksom över hela världen. Så jag tycker jag gillade den. Det var en liten sidopassus. Ja. Så, från zombies till robotar, säger jag, om ni inte hade några frågor.
Jag vill bara flika in lite snabbt nu när du ju nämnde förlagen och sådär, så kom jag på att jag glömde ju säga att det är ju Natur och Kultur som publicerar Kråkorna. Och sen så jobbar mitt mentala kartotek lite vidare och kom ju, nu när du pratar om en mellanstadieserie, så kommer jag ju tänka på att Anders Fager har ju faktiskt också gjort serier tidigare då med Daniel Tolin bland annat då, och hamnar ju i klammeri med BTJ antar jag, Hem och Skola, så där. Det blev prat om censur av deras gemensamma projekt Den elaka vikarien.
Men just det här känner jag igen, just det.
Det var ju för ett par år sedan. Och sen så har de ju också gjort en serieversion av en av svenska kulternovellerna som heter Smutsig svart sommar. Alltså Daniel Tolin, Anders Fager. Så att det är ju inte första seriesamarbetet för Fager då. Det är bra att inflika. Men hur splattrig var den här, tyckte du? Zombie-Lars.
Inte så splattrig faktiskt. Det är lite fekaliehumor. Inte Antons favorit. Nej. Men annars så håller de sig rätt bra. Alltså det är ju mest att han när han blir påkörd av bilar och lite sådär nedkastad för bränter och sådana saker. Men det är inte så mycket blod och sånt. Och sådär. Så att... nej, inte så farligt. Inte för att vara en zombieserie är det väldigt lite tugg. Det är lite kul är ett inlägg kring hur zombierna då faktiskt porträtteras i kulturen i en värld där det faktiskt finns zombies. Och då är det lite kul att det är som att det är lite mer... man hade hoppats att zombie skulle vara lite mer som på film, och så får man lite exempel på lite så här bra zombiefilmer, så att det är liksom ingen så här konstigt, utan det är bara zombies på film är mycket häftigare än zombies i verkligheten. Det tyckte jag var lite kul vändning liksom.
Ja, det är intressant att det är mer så här internationella monster inom citationstecken då, som är inslängda, och ninjor, alltså lite än det här nordiska, det är troll och näcken och sådana grejer som vissa andra ser varit inne på.
Ja, det är nog bara än så länge ska jag säga zombies och ninjor som kanske inte hör hemma i den traditionella nordiska historien. Sen är ju resten häxorna och trollen och tomtarna och sånt, det är ju lite mer nordisk skogs.
Det är sånt också alltså.
Fast som sagt, det är ingen som, förutom då Zombie Lars, som ser ut som de är någonting annat än vanliga barn och ungdomar. Utan det är som att, och det är än så länge, om inte jag har missat någonting helt här, vilket är mycket möjligt att jag har, men så är det ingen som liksom, vad ska man säga, det finns inga förklaringar till att vi ser inte ut som att vi försöker klä oss som människor för att det inte ska stå ut eller sådana saker, utan de bara troll är deras enda sättet att ta reda på om man är troll eller inte, är att de har svårt att räkna, så att man kan lura dem med matte. Det känns som en typisk norsk svensk mytologi, som så här, hur var det man tog sig an troll? Ja, just det, de var dåliga på att räkna, då ska vi få in det blir svårt på mattelektionerna, så vidare.
Ja, man måste lura dem.
Men från zombies till robotar då? De här stora.
Precis. Mobile Suit Gundam Thunderbolt har jag läst, och Gundam är en sån här långkörar grej från Japan. Det kom en tv-serie 79, och i korta drag så är det en slags, det är en krigshistoria, och det är det som är utmärker den då, var i alla fall att man gick ifrån den här traditionen i Japan att det är superrobotar, robotar som är verkligen så här, ja, de är mer som nästan magiska än mekaniska, och de är superhäftiga, de har massa vapen som flyger runt, och det är så här Massinger Z eller typ Ballattack som man kanske tänker på i Sverige, som man kan ha sett. Men här så blev det mer att nej, det här är krigsmaskiner som man går in i och styr, och det är mycket mer allvarlig handling, och karaktärer dör till höger och vänster, och det är så här war is hell-känsla liksom. Så att den är betydligt mer allvarlig så, och så är det en cool action-grej med massa robotar och häftiga karaktärer och sånt förstås. Så mer, och det skapade då en helt ny våg av massa ny mecha, manga och anime, så som Macross till exempel, som du nämnde, eller som kallas den här bastardvarianten Robotech som vi har i väst, som en helt eget kapitel för sig. Men den här är alltså en bok som har kommit långt senare. Jag tror den här är från 10-talet i alla fall. Jag ska se om jag hittar ett årtal, Thunderbolt. Men den här, eftersom den har hållit på så otroligt länge, så är det en lång och invecklad tidslinje. Det finns parallella tidsperioder och universa. Ja, precis. Från 10-talet, 16, second printing, 19. Så den är ganska färsk ändå. Mm-hmm. Den här ska finnas i totalt 15 volymer har jag läst. Men jag personligen gillar så tidigt som möjligt i den här tidsperioden. Så därför plockade jag upp den här, för jag visste att det här är liksom i slutet av det första året av krig, kan man säga. Och det från ursprungsanimen 79 så är upplägget liksom att det finns en slags jordfederation, och sen så finns det utbrytar. Det finns flera kolonier i rymden, och en är en sån här utbrytarkoloni som kallas för Zion, där man lätt kan kasta om bokstäverna så får man något som liknar nazi. Så att det är mycket nazi-Tyskland-referenser kan man väl säga. Man har liksom utgått från typ andra världskriget, och de har en egen stil, de klär sig lite som en japan tror att en tysk skulle klä sig, så kanske, alltså pråligt preussiskt, med man skulle ha spik på hjälmen varianter och lite krås kanske och så. Men mina favoritgrejer med Gundam är när de är på jorden mest, men mycket, nästan majoriteten är när man är ute i rymden och flyger de här stora jättemäckorna och fightas, och då, det är det jag har gillat minst. Men jag blev ändå lockad av den här som utspelar sig just i rymden, och jag blev väldigt glatt och överraskad, för här är det väldigt down to earth, fast de är i rymden, och det är ett väldigt klassiskt krigsupplägg, med att det är en väldigt duktig krypskytt som prickar folk i ett område. Nej. Och det är federationssidan måste försöka ta sig an den här, och det blir som en konflikt mellan två, ja men en protagonist och en antagonist, eller är de båda protagonister på ett sätt. Det blir intressant, intressant upplägg, och båda har lyssnat mycket på musik som, jag vet inte, federationssidan är en väldigt dryg, väldigt duktig pilot som lyssnar på jazz, och han kommer från en välbemedlad familj och så, och den andra är lyssnar på, jag vet inte, skval sentimental pop. Och han har drabbats av, han har blivit av med sina ben. Oj. Så att hela den här legionen är de som är, har varit med om krig, fått krigsskador och buntats ihop för det här lilla obetydliga området som ändå måste erövras liksom. Så det blir en sån här Kubricks Path to Glory känsla men jag måste säga att den här var riktigt bra, och otroligt snyggt tecknad. Det kan man ju förvänta sig ofta med manga, men den här var riktigt top notch. Jättesnygga färgpartier också. Och väldigt coola actionscener. Det är riktigt bra. Mycket, mycket bra actionscener. Och jag tror faktiskt att trots att den här invecklade, långa Gundam-historien, så tror jag faktiskt att man kan plocka upp den här. För att det är så rakt på. Så får man lite så här, lite renodlad science fiction, man får lite cyberpunk-vibbar, man får stora mäckor som flyger runt och pangar mot varandra, väldigt coola actionsekvenser när de går i handgemäng, och även lite touchy-feely stuff och war is hell, ångest, PTSD-grejer. Alltså en riktigt bra krigsserie som bara råkar vara i rymden med jättemäckor skulle jag säga. Så det var en riktigt glad överraskning. Så att jag tror jag måste tugga i mig resten också. Jag ska säga att de första två volymerna är de jag tyckte bäst om. Volym 3 svajade till lite för mig. Vi får se om upplägget förändras efter volym 3, men fortfarande mycket, mycket bra. Stark rekommendation, och som sagt, jag tror att det här skulle kunna vara en sån här start manga för den som vill nosa på vad som är coolt med Gundam. Det finns en lång och väldigt bra serie som heter Gundam The Origin också, men den känns lite mer ålderdomlig, kan man säga, i teckningsstilen. Den här känns mer modern. Och det är Yasuo Otagaki som både tecknar och författar. Stark rekommendation.
Just.
Kul, låter ju jättebra.
Det lät, ja, det kan det lät ganska mycket som klass mot klass också, när hur du beskrev de olika kombatanterna där i serien.
Det är precis, så att det är precis, den försöker kontrastera lite så där, och det känns, det är ganska, man får se liksom båda sidorna av den här konflikten, och ingen vill egentligen hålla på och kriga som det ofta är i krig, utan det är någon som har bestämt det, som är liksom, som man är så långt ifrån liksom, och så bara, ja, det här är bara min tillvaro, och så bara okej. Det är bara fortsätta hugga i liksom. Ja. Så att det, ja, men riktigt bra krigsserie. Mm.
Coolt. Jag har faktiskt varit inne och tummat på en av dina tidigare rekommendationer, den här Witch Hat Atelier. Men jag har inte köpt den än. Jag var lite sugen på att plocka upp en volym. Jag tror jag ska göra det nästa gång jag är inne i stan. Men nu blir det lite, kanske blir lite Gundam istället då. Jag börjar svagt bli ens, börja lära mig att läsa manga. Alltså så här, att jag liksom, numera så går det liksom bra. Att jag behöver inte ställa om hjärnan varje gång jag ska börja. Liksom.
Just det är liksom ingen tröskel att komma över, utan det är bara att köra rakt på. Det, ja, men trevligt. Det är
lättare.
Ja, Witch Hat var riktigt bra också. Ja.
Anders, är det inte dags för den här berättelsen nu då, som vi har sugit på länge?
Ja, precis. Jag är väl förmodligen sista litteraturkritiken i världen kanske tar med an Rusty Brown, som ju kom ut för lite drygt ett år sedan. Men det är ju ett mastigt verk på, som så ofta annars, med Chris Ware. Och sen så det som gjort att jag dröjt lite, det är ju att jag har ju läst i princip allt tidigare, för att det här är ju egentlig mening då en samling av Acme Novelty Library serier. Just Rusty Brown är ju en karaktär som Chris Ware hittade på för lite drygt 18 år sedan, tror jag. Han dök upp första gången och kom till och med lite merch då från Dark Horse Comics, en sån här lunchlåda med en, förstås, ett litet seriehäfte i och sådär, precis sådär noggrant som det alltid är när Chris Ware är inblandat. Och då i de här flera av de serierna jag läst tidigare, så är ju, får man ju träffa då Rusty Brown och hans frenemy, eller vad man ska kalla det, hans värsta ovän, eller bästa ovän kanske man ska säga, Chalky White, som är, ja, när de är vuxna samlare, losers, som liksom, ja, de hänger med varandra för de har ingen annan, men det finns också ett tungt mått av avsky som ju exemplifieras kanske bäst i en väldigt för samlare då otäck serie, när Rusty Brown köper en VG G.I. Joe komplett med sin väst och alla tillbehör, och får veta då att det var, ja, någon tjejen som han köper den av då, hennes pojkvän hittade den i någon på någon jävla yard sale eller någonting, och sen putsa upp den lite, och han köpte den här då för $25, och så går han direkt ut, för han vet att det här är det är den som Chalky White saknar i sitt, sin samling. Så går han ut i gränden bakom den här mässan och sen bara stampar han sönder den. You will not have it, Chalky White, you bastard! Ja, fruktansvärt verkligen. Men i alla fall, här är man ju tillbaka då i deras ungdoms, inte fagraste vår direkt, men ja, när de första gången Rusty Brown och Chalky White träffas under en särdeles väl skildrad dag, vinterdag i Nebraska, som man vrider och vänder på ur Chris Ware ur olika synvinklar. Men vi kan väl börja med utan verket, och det är ju som alltid vansinnigt detaljerat och väl genomfört när man, ja, när man har att göra med Chris Ware. Och det är ju ett skyddsomslag på den här boken, och där kan man då alltså veckla ut och sen så kan man vika ihop det igen, så man kan få liksom jag tror det är fyra olika omslag på den här boken, för det är tryck liksom på alla sidor och sådär, så kan man, ja, vika upp det igen på lite olika sätt. Så är det förstås som en liten gördel på också, där det är den här patenterat vansinnes små bokstäver med ja, lite korsord, lite spännande så här, experiment, lite ordlekar och sånt, labyrintspel, och allting som anknyter ju förstås då till serien på olika sätt. Och man får till och med lite sådana notable impressions and judgment of Mr. Ware's prior efforts. Då vill jag ju förstås ha med Sadie Smith, som jag ju vet är en av hans favoritförfattare, som tycker att Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, som är hans första stora bok som vi fick många priser, A Work of Genius. Och J.J. Abrams, inte serie men filmskapare, han har uttalat sig om Building Stories: the rarest kind of brilliance. It is simultaneously heartbreaking, hilarious, shockingly intimate and deeply insightful. Och ja, Building Stories, den var ju på vår 10-topplista över 2010-talets bästa serier.
Jag tycker den hör hemma där, ja. Toppen. Ja.
Och det här är ju i många avseenden också en framtida klassiker, för jag kan väl tänka mig att även om nu för tiden kommer ju Ackman Novel till Library ut som någon typ av årsböcker, så är det väl ändå så att den här versionen av serien är väl den som kommer att nå flest personer, skulle jag säga. Just en bok som har varit 18 år in the making. Vad är det mer för människor man träffar då i den här serien? Det är bland annat Chalky Whites stora syster, som Chalky White och hans stora syran då, de har ju sin första dag på den här skolan i Nebraska, och det är ju precis så ångestladdat som man kan tänka sig. De har fått flytta från sin hemstad, så syrran har fått lämna sin bästa vän, och Chalky har ju konstant ont i magen liksom, för han ska komma till ett nytt ställe där han kan bli mobbad och sådär. Sen så får man träffa Rusty Browns far, som är i en grav 40-årskris. Alltså det han funderar på under den här vinterdagen, det är ju att helt enkelt bara ta bilen och åka iväg, fly från sin familj, eller kanske eventuellt skjutas i huvudet. Han vet inte riktigt vad han tänker på. Så ni hör ju, det finns ju en speciell underkategori. Jag menar, Chris Ware är ju en av de mest hyllade serieskaparna från den här sidan millenniet, får man väl ändå säga. Men det är också som ju alltid, det alltid blir när man blir framgångsrik, så kommer det ju en backlash, och det är ju många som har kritiker som har börjat vända sig mot Chris Wares då formellt briljanta och färgglada extrema pessimism, just för att, som ni hörde, ju liksom inga glada historier, utan det är ju ingen som mår bra här i princip.
Nej.
Det är väl till en början i alla fall, så är väl, det är väl de som är nöjda här, det är väl Jordan Lint då, som är skolans rötägg, som håller på och mobbar andra, bland annat Rusty Brown, skoningslöst då, och sådär. Men han får ju sina just desserts senare i boken, får vi verkligen säga. Och för att det är ju en alltså, ja, man får ju följa, som sagt då, de här olika karaktärerna, och sen så mitt en bit in i boken så blir en sorts meta-serie eller meta-berättelse som, ja, det är helt enkelt en pulp science fiction story som vi senare får veta är skriven då av Rusty Browns farsa,
wow.
W.K. Brown, som han hette när han, det är hans enda publicerade verk, i Nebulous Worlds of Imagination, The Seeing Eye Dogs of Mars. Och det är ju en, ja, det är ju helt enkelt, det är Chris Wares version av en sån ja, pulp science fiction story. Så givetvis så händer det det är fruktansvärda saker. Det är väl det är den värsta delen för mig av den här serien, just för det. Ja, det är hundar som far illa här också, så en fager skulle väl ha tyckt att det här var riktigt lacho, antar jag. men i alla fall, den här kritiken och backlashen som jag pratade om, ja, men jag kan ju förstå den på sätt och vis, för att det finns ju, som till exempel kritikern Charles Hatfield, som jag tycker är väldigt bra skribent på serieområdet bland annat då, han tar ju upp det, hur Chris Ware liksom underminerar hela den här traditionen. Han verkar liksom inte ha något, han kan inte se någonting positivt längre i SF och vanliga mer, vad ska man säga, glädjefyllda eskapistiska serier, utan han vill liksom enbart, verkar det som då när man läser den här serien, att han vill liksom enbart få in då serier på det här området som jag har pratat om en hel del, hur man, det finns en tendens att man vill göra serier lika tråkiga som vanliga romaner, ni vet, när det bara handlar om ångestladdade familjerelationer, man ska konfronteras med sitt förflutna, som jag pratade om tidigare, och det är alltid ett stort mått av jävelskap och ångest liksom. Och med det finns väl fog för den kritiken, men samtidigt så tycker jag att jag brukar alltid prata om att utförande framför innehåll, och jag menar, man kan ju, det är ju ingen som kan klaga på eller anmärka på glädjen i uttrycket, även om jag menar, det är extremt tunga ämnen, för man får ju då, man får ju verkligen, man fattar ju varför W.K. Brown har vuxit upp och blivit en sån här, ja, bitter gubbe då, som man ju är i seriens Här och Nu. Det är ju en väldigt en knäckande kärlekshistoria som aldrig har lämnat honom, och som ju samtidigt ledde till hans enda litterära storverk då.
Men får jag fråga, för jag har också läst väldigt mycket Chris Ware, och den här står i hyllan oläst fortfarande, men visst brukar, alltså precis, jag håller med om att de brukar vara deppiga, men att det alltid kommer någon slags ljusglimt, och de ljusglimtarna blir liksom väldigt de får för stor effekt för att de är så få,
ja,
och används sparsamt. Då blir bara, då, så de smäller liksom 10 gånger högre, ja, än i andra sammanhang kanske.
Jo.
Plus att det brukar vara mycket, alltså att det är väldigt pessimism, att det är som en svart humor liksom.
Ja, ja här tycker jag väl lite grann att det nästa, här går den ju faktiskt över från humor till, alltså det finns nästan någonting, alltså det finns någonting hämndlystet i en del av de här, jag menar, det är väl bekomme, oh, ska vi säga, för att det är ju då framförallt i skildringen av Jordan Lint då, som ju är också den formellt mest experimentella delen av den här boken, för där ger den sig på att i bilder då skildra hur han föreställer sig att ett barn uppfattar världen med första extremt enkla former. Ja, bara mamma som mm, existerar, och sen lite olika sinnesförnimmelser och sådär, och hur Jordan Lint då börjar få mer och mer ett språk. Och sen blir teckningarna i takt med det här allt mer avancerade. Jag var ju inte det första då, som antar jag som kom att tänka på James Joyce då, i Portrait of the Artist as a Young Man, som ju är gjord med, på språklig väg, lite samma grej, att det är så här, ja, barnljud, barnspråk, och sen så blir det mer och mer avancerat när protagonisten växer upp då. Men just Jordan Lint, ja, det är ju, man får ju lite grann förklaring till varför han växer upp och blir en total idiot som mobbar andra och sen fortsätter att vara ett as under resten av sitt liv, och man får ju liksom följa honom, det är ungefär ett år per uppslag kanske man kan säga. Eller så, han gör en del riktigt hemska saker under sin tillvaro som man sen liksom mörkar för sig själv och för de flesta andra då. Och vi får följa honom, ja, från födsel till död då, genom en massa upp- och nedgångar. Han försöker lite grann bli en bättre person, men sen så, och då, ja, Sen går det ju ändå åt helvete, men just det som är intressant tycker jag är psykologiskt träffande är ju hur då när han är under den här sin kristna fas kan man väl säga då, så råkar han ju stöta på Rusty Brown i snabbköpet, och då bara, ja, men honom känner ju igen från skolan, ja. Och då bara, tjena, fan, är det läget? Och då, det är ju inte, ja, för han har ju helt enkelt, det registrerar ju inte vad han har gjort mot Rusty Brown. Nej. Liksom. Och han bara sprang iväg, jag fattar ingenting. men det som den här Lint-delen får man tänka på, det är rätt mycket, just för att det känns som att det finns, som sagt, han plågar ju verkligen den här hela Jordan Lint, som ju, han förtjänar ju det, men just att, jag kommer att tänka på Yukio Mishima, det gör jag ju nästan alltid, men som bekant, men just bara vad det gäller tematiskt här, att för Mishima i sin sista bok, Svit då, Sea of Fertility, så spenderar han ju också extremt mycket tid med just en protagonist som det är uppenbart att han föraktar, för han liksom, han har alla de här personlighetsdragen och som han verkligen avskyr, och då är det ju ganska imponerande och verkligen bara orka spendera så mycket tid med en figur som man avskyr då, men det kan ju helt enkelt, det kan ju vara min egen oförlåtande tolkning av detta, ja. Men för att med jag tycker att det finns ju några så försonande drag liksom, men han är ju ett as från början till slut nästan, den här Lint.
Det låter, ja, nästan som att det är något terapeutiskt.
Ja, kanske. Men sen så kommer vi ju faktiskt till den mest sympatiskt skildrade ändå karaktären, Joanne Cole, som är afroamerikansk lärare på Rusty Browns och Chalky Whites och de andras skola. Och det är ju den sektionen av boken som inte har varit publicerad men jag vet på, ja, på någon, i någon tidigare så här ja, Acme Novelty Library eller någonting sånt, utan den är helt ny för den här boken då. Och ja, hon är ju en, som sagt, en afroamerikansk lärare på en kristen skola som är för, ja, där i princip bara går vita amerikanska barn. Och man får liksom lära känna henne, ja, att hon har också haft ett ganska svårt liv liksom, och man ser hur, ja, bakgrunden till det med hennes mor som jobbar på bomullsfälten och hur hon får leva med systematisk rasism, men fortsätter att vara liksom en dröm, jobbar på att vara en drömlärare liksom. Hon köper, hon bakar cupcakes till ungarna och får då höra liksom från ett av barnen så här: min farsa har sagt att jag inte får röra vid någonting som du har gjort. Ja.
Yikes.
Ja, så det är så här, ja, det är verkligen en så här, ja, rätt fruktansvärd läsning, men hennes glädje i livet är ju då banjospelande och sin, ja, hon har sin religiösa tro och så där. Hon, men det är just förstås ja, banjospelandet och äldre amerikansk musik är som de som har följt Chris Ware ett tag vet ju att det är liksom hans stora passion. Men inte ens det kan han låta vara i fred som en positiv grej. För att givetvis så är ju även banjomusikens historia har ju präglats av landets rasism. Så att även här så när hon har en så här pågående vänskap med musik. Mannen som jobbar i musikaffären. Och han har hittat en hel samling med gamla noter till henne som han tänker att hon kan uppskatta och vilja lära sig att spela ifrån. Och så går hon igenom dem och är exalterad förstås. Och då så bara hittar hon en mitt ibland de här grejerna, en komposition som heter Darky Town. Så hon liksom kommer liksom inte undan rasismen ens där. Men i alla fall, ja, som ni hör, jag kan ju prata länge och väl för det är ju om detta, för det är ju extremt detaljerat sådär, men det är väl i just hennes story som man ändå till slut får en liten glimt av försoning och faktiskt en glädje och en tydlig koppling tillbaka till Jimmy Corrigan faktiskt.
Aha.
Vilket är mycket intressant.
Intressant. Ja.
Och sen så när man då har läst den här serien på 378 sidor så slår man upp det näst sista uppslaget. Och vad möts vi av då? Jo, orden intermission.
Alltså, what the fuck?
Så det är bara stålsätta sig nu och den kanske kommer resten då 2037 eller någonting. Ja, vi får väl se. Men jag hoppas att det inte tar riktigt så lång tid. Men i vilket fall som helst, ni hör ju att det här är ju någonting som man bör läsa. Man får som sagt stålsätta sig för rätt tung stämning och en del riktigt knäckande passager och sådär, men det är ju ändå, känns ju ändå som att det är värt det just för det är så visuellt briljant och ja, det är ju, livet är ju många olika saker och tragik och jävelskap är ju tyvärr en del av det. Hur man än vrider och vänder på den. Det är ju inte, det är långt ifrån det enda som tillvaron har att ge lyckligtvis för de flesta av oss. Men jag tycker att just Chris Wares ja, som man kallar det, osentimentala blick på detta är ju ändå ja, uppfriskande och ibland helt knäckande. Man önskar att han kunde ge sig själv och läsarna lite slack, men det finns inte riktigt i ekvationen, tror jag. Nej. Men som sagt, det är så du påpekar också, det finns ju mycket humor i det här, men det är lätt att glömma det, för att det, den genomgående tonen är så hård.
Var skulle du ställa den i hans tidigare produktion? Är det liksom, det här är ett magnum opus, eller är det så här, någonstans mitt emellan liksom?
Ja, jag skulle ändå säga att jag håller den för något av det bästa han har gjort.
Nice.
Just för att den här, ja, alltså Building Stories är ju ännu mer, känns ju mer som ett experiment kanske än en fullgången serie, även om det ju är det.
Precis, det är som ett formexperiment, ja, nästan.
Men det här är ju, ja, det här är ju mer en roman. Med allt vad det innebär genomgå en röd tråd och sådär. Mm. Det tycker jag ändå att den här typen av historier tjänar på. Så jag håller den definitivt för ett av hans bättre verk.
Wow, härligt.
Och jag menar, sen får ju tiden utvisa om det, som sagt, 2037 när jag recenserar del 2, eller vad när det nu kan bli. Men när jag gjorde research för det här så läste jag ju en del andra serier. Som han publicerar en hel del, han gör ju omslag till The New Yorker och publicerar en del serier där och sådär. Ja, men visst, alltså, jag tycker att det finns ju fog för den här kritiken som vissa har liksom, kring hur han är ju ändå, man måste väl ändå säga att han är ju fixerad, han har ju valt det helt enkelt att uppehålla sig vid de... Ja, de helt enkelt tråkigare sidorna av tillvaron och människors egenarter. Så där. Det var som en serie jag läste där, som finns online då, där det är ett så här väldigt woke par, en vit tjej och en afroamerikansk kille som ska på någon så här akademisk konferens. Och jag menar, det är ändå bevisligen då rätt smarta människor, men de är hela tiden i den här serien så bara kommer det fram hur de är så jävla småsinta och snarstuckna och försöker vara när de åker till Death Valley då för att kolla på lite grejer, så ja, försöker de ju visa hur pålästa de är inför den här Native American guiden då, vars stam de förstås känner till och försöker börja så här, pumpa honom på information om det, och han bara kör sin vanliga, ni vet, turiststick presentationen. Ja, folk brukar säga att den här klippan, den ser ut som snobben. De bara, ja, men har inte det någon så här djup kulturell signifikans för dig som en del av, och så jag ska inte ens försöka uttala hans stamnamn och sådär för säkerhets skull, men. Och han bara tittar på dem en lång stund, och sen så bara säger han samma sak en gång till om snobben. Och det är ju liksom, det är bara, ja, han vill verkligen dra ner brallorna på alla på något sätt. Att man ska inte tro att man är någonting om man är en aktör i en Chris Ware-serie helt enkelt.
Nej, verkligen inte.
Ja, men som sagt, jag fortsätter att gilla karln ändå, och det är ju, humorn finns ju där, men man det är ett så tufft slag ibland, alltså det så är det, ja, men fantastiskt bra. Så den, jag hoppas att du också orkar ta dig an den någon dag.
Jo, det kommer.
Sen är det ju alltså den rent fysiska faran. Den är ju så jävla tung den här, så jag fick en nackspärr efter att ha suttit och hållit den här under en helg och läst den liksom. En så jävla tung bok.
Oh shit.
Ja, men det säger väl en del om att jag kunde ju inte lägga den ifrån mig. Det hade ju kanske varit smart, men det gick inte helt enkelt.
Läspulpeten?
Ja, vi pratade ju om den när jag, i samband med att jag recenserade Monograph.
Som är vansinnigt stor.
Ja, gigantofona boken. Men tyvärr, pulpeten har inte införskaffats trots detta.
Ah.
Okej. Men jag tror faktiskt att vi rundar av där med en
mastigt.
Ja, du har tagit en kula för laget där, Anders. Även om du njöt av det så
jo.
Jag är väldigt glad över att du gjorde det, helt enkelt.
Ja, tack.
Det är bra. It's burning you up, but somebody's gotta do it, som
de
säger.
Exakt.
Men, och vi säger väl helt enkelt som vanligt att vi... Ja, just det, förlåt. Vi måste avsluta med att promota oss själva lite grann, såklart. Och seriefestivalen Seriefest i Väst, som utspelar sig i slutet av oktober. Och där vi deltar med ett av de avslutande programmen den 25 oktober på söndag, tror jag att det är. Mm. Där vi har fått en liten plats och där vi kommer prata om Jeff Lemires Sweet Tooth ingående, bland annat. Det här avsnittet som kommer ut nu, vi hinner nog kanske klämma in det till innan dess. Jag har inte riktigt koll på veckodagarna, men om inte annat så hoppas vi att ni lyssnar på oss då. Och som vanligt så hoppas vi att ni läser mer serier.